De chockerande morden på Rob och Michelle Reiner. Mer drama om Epstein-filerna. Vår president blir mer och mer obalanserad. Och det tunga nyhetsprogrammet 60 Minutes ställde in ett inslag om olagliga utvisningar till tortyrfängelse. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde, som bott i Amerika i över 25 år nu. Kommer nära 30 till och med. Detta är avsnitt 239, inspelat lördagen den 27 december i det oändliga året 2025. God fortsättning! Jag hoppas självklart på ett bättre 2026. Och avsnittstiteln på det här avsnittet är ett citat från vår sittande president som har haft mycket tankar att dela med sig av under julhelgen. Njut av vad som kan vara er sista goda jul. Mer om hans uttalanden senare. Det har ju varit, som sagt, väldigt mycket med honom nu. Och vi har ett årets ord, flera stycken till och med, i och med att det finns många organisationer som vill ge sig in i detta. Välkända ordboken Merriam-Webster's har valt ordet slopp, alltså sörja. Som alltså har blivit mer och mer nu med AI-genererat material som dyker upp lite överallt. Brukade ju vara lätt att upptäcka när det var AI, men det blir svårare och svårare hela tiden. Och det blir mer och mer otroligt skräp som vi måste vada oss igenom. Och själv, mina tankar om AI, jag använder AI lite indirekt genom till exempel då översättningsprogrammet Kagi Translate. Men annars så är allting du läser här gjort av en människa och alla fakta har kontrollerats av samma människa. I och med att det bara finns en människa inblandad i den här podden och det är jag. Men nu under julhelgen, Rob Pike är en legendar i programmeringsvärlden. Han har bland annat patent på överlappande fönster på datorskrivbordet. Han har det patentet, så han har varit med väldigt länge och skrev många av de grundläggande Unix-programmen som oavsett om du vet om att du använder Unix eller inte är grundbulten i din existens i nuläget. Han uppfann också UTF-8. Woo! Anledningen till att du kan se OEÖ istället för konstiga tecken på nätet, de av er som är lite äldre, kommer ihåg hur det brukade vara innan UTF-8 fick ordentlig spridning. Och OEÖ var väldigt komplicerat och svårt och blev ofta väldigt gärna fel. Det var ju en mardröm rent allmänt. Jag kommer ihåg, i och med att jag var Mac-människa från väldigt tidigt. Och var tvungen att dela filer med människor som använde Windows. Det här är på tidiga 90-talet. Och alltså, ansträngningarna du var tvungen att gå igenom för att kunna göra det var direkt löjliga. Det var sannoliken, det var uppförsbacke, motvind, solen i ögonen åt båda hållen. Men Rob Pike, han var delaktig i att skapa programmeringsspråket Go, som är också stort. Alltså, mannen är en legendar inom programmeringsvärlden. Det finns några AI-troende som experimenterar med AI-agenter. Sage kallar sig organisationen. De är löst affilierade med Effective Altruism som vi diskuterat i tidigare avsnitt och är som sagt AI-troende. De gör ett experiment för att utforska hur AI får känslor bla bla bla. Och bestämde sig för att köra en bunt med agenter. AI-agenter är ju väldigt hippt just nu och har stor potential, ska man säga. Men i alla fall, det här gänget, tre personer är inblandade. De skapade en bunt med AI-agenter och gav dem, som en del av vad de gör, uppdraget att begå slumpmässiga fall av vänlighet. Det här är random acts of kindness. Hurra, hippies. Så en av de här agenterna plitar ihop en e-post till den Rob Pike och tackade honom för hans insatser för datavetenskapen. Vad tyckte Rob Pike om det? Citat: "Dra åt helvete med er. Ni våldför er på planeten, spenderar biljoner på giftig, icke-återvinningsbar utrustning samtidigt som ni raserar samhället. Men tar er ändå tid att låta era avskyvärda maskiner tacka mig för att jag strävar efter enklare programvara. Bara dra åt helvete med er allihop. Jag kan inte minnas när jag senast var så här arg." Ja, Rob Pike skyr inte att uttala sina åsikter. Och själv ska jag säga, jag är inte emot AI i sig självt. Det finns några väldigt intressanta teknologier under det här paraplyet. Några av dem tror jag kommer att bli väldigt användbara. Och det finns också några väldigt tröttsamma och, tycker jag, direkt skadliga teknologier under paraplyet. Så vi måste bli mer precisa i namngöringen. Jag menar, det här är ju precis samma grejer som hela vårt politiska samtal som är så degraderat nu. I och med att ingen vill definiera vad det är de pratar om. Och jag har använt en del AI till programmering på sistone på jobbet. Och det har blivit mycket bättre. Och jag har även använt det till några små privata projekt. Men det har blivit mycket bättre. Men, och nu pratar jag endast om programmeringsfallet här. Det har blivit mycket bättre. Men behöver översikt. Och personligen så tycker jag att den här inställsamheten känns alltid väldigt äcklig. Känns som att jag vill gå och duscha. Men det tycker jag, det är väldigt många som gillar den här inställsamheten och blev jättearga när OpenAI drog i sina reglage och gjorde deras lilla robot att inte vara riktigt lika inställsam. Ja, du har helt rätt. Du har helt rätt. Men över till podden, Amerika-podden. Jag fick ett Spotify gör ju sitt årliga Wrapped och de gör även ett för kreatörer så man kan se hur det går för ens ansträngningar. Och numret går upp. Numret går upp är alltid trevligt. Och jag har ju inte svårt att tänka mig att det är mer intresse i stugorna för hur läget är i Amerika nu. Och numret som gjorde mig gladast är 65. 65 personer på Spotify har lyssnat mest på Amerikapodden av alla poddar. Tack, tack så väldigt mycket. Överlägset mest populära avsnittet för övrigt var nummer 224. En god taco. Och det är en sån här, jag har ingen aning om varför just det avsnittet var så pass mycket mer populärt än andra avsnitt. Men det är, om jag visste vad som skulle göra en podd populär så skulle jag vältra mig i pengar nu. I vilket fall, tack för att du lyssnar. Jag uppskattar din uppmärksamhet och kom alltid ihåg att jag uppskattar alltid att höra från lyssnare. Hej, snabbelaamerikapodden.com är det bästa sättet. Gammal hederlig e-post utan algoritmer. Och podden finns på Blue Sky som Amerikapodden, Patreon om du vill ge mig lite stöd som Amerikapodden och Facebook som Amerikapodden. Amerikapodden överallt. Men förra måndagen så vaknade Amerika till nyheten om Rob Reiners död. Rob Reiner och hans fru, producenten och fotografen Michelle Singer Reiner hade mördats. Verkar väldigt mycket som om det var deras son som utförde dådet. Den här sonen har haft väldiga slåts med missbruksproblem väldigt länge. Och Reiner och hans fru mycket älskade. Jag menar, jag har inte sett någon som haft ett enda ont ord att säga om någon av dem. Eller ja, en person hade något ont att säga. Vår president. Han skrev ett litet inlägg. Paret Reiner tyckte han hade mördats eftersom Rob Reiner var så anti-Trump, led av Trump Derangement Syndrome. Det här inlägget som han skrev är så moraliskt fördärvat. Det finns ingen botten att göra denna tragedi med dessa älskade människor till att handla om sig själv. Och om du inte känner till namnet Rob Reiner, han regisserade bland annat This is Spinal Tap, A Few Good Men, Stand By Me, The Princess Bride och When Harry Met Sally. Jag menar, vilket otroligt CV. Och alla de här är ju såna här varma, mänskliga filmer. Och med så många citat som man kan lägga. Just det. Den här går till 11, herregud. Du använder det ordet, men jag tror inte det betyder vad du tror det betyder. Men om du har missat någon av de här filmerna, eller det var länge sedan du såg dem, de är väldigt värda att se, framförallt i dessa tider. Just den här mänskligheten, anständigheten, så vila i frid, Rob och Michelle. ICE, Immigration and Customs Enforcement, fortsätter sin terrorkampanj mot bruna människor landet runt. Och i slutet av avsnittet ska vi prata om det här inlägget om tortyrfängelset i El Salvador, dit människor deporteras utan due process. Vilket har lett, självklart, vilket ju var målet, till att människor är skräckslagna. Vare sig de har uppehållstillstånd eller är amerikanskt medborgarskap eller inte. Om du är brun så är du antagligen rädd. Och många vågar inte gå till kyrkan. Så katolska diocesen i Columbus, Ohio släppte ett dekret. Och detta är översatt, det är lite längre citat, översatt av KG Translate, som hjälpte mig med grovgörat här. Det är Earl K. Fernandez. Av Guds nåd och med den apostoliska stolens innest biskop av Columbus. Dispens från skyldigheten att delta i mässan på söndagar och föreskrivna helgdagar. Fortsätter citera. Under den senaste tiden har en ökning av invandringskontroller noterats i Columbus stift, vilket har orsakat en stigande rädsla och oro bland våra invandrargrupper. Jag har fört nära samtal med många av de kyrkoherdar vars församlingsmedlemmar är mer akut påverkade av denna nyligen ökade aktivitet från immigrationsmyndigheterna. De kristtrogna har en skyldighet, vilket är en kyrklig disciplinär lag, att delta i mässan på söndagar och föreskrivna helgdagar, inklusive Herrens födelses högtid. Den rädsla som är förknippad med denna nyligen ökade aktivitet från immigrationsmyndigheterna kan avskräcka en del av de kristtrogna från att uppfylla sin skyldighet att närvara vid mässan, vilket skulle vara till skada för deras andliga välbefinnande. Stiftsbiskopen kan bevilja de troende dispens från disciplinära lagar, både universella och partikulära, när det bidrar till deras andliga välbefinnande. Därför, efter att ha beaktat lagen och omständigheterna, beviljar jag härmed dispens från skyldigheten att närvara vid den heliga mässan för alla de personer som har skälig anledning att frukta att bli frihetsberövade. Även de med korrekt juridisk dokumentation som fruktar separation från sina familjer, upplever hot på grund av sin status eller etniska bakgrund eller andra åtgärder från immigrationsmyndigheterna. Denna dispens gäller fram till slutet av julhögtiden som avslutas med Herrens dop den 11 januari 2026. De kristtrogna som utnyttjar denna dispens uppmuntras starkt att ägna sig åt andliga övningar under denna tid, inklusive att följa direktsända mässor, göra en andlig kommunion, be rosenkransen i familjen, meditera över julkrubban och andra former av folklig fromhet. Slut, biskopen i Columbus, Ohio. Vi har ju en ganska ny lag som till slut blev införd att alla Epstein-filer ska släppas. Detta har inte gjorts, självklart. Kom ihåg, varje gång vi pratar om Epstein-filerna, att justitieminister Pam Bondi sa i februari 2025 att de var klara att släppas. De var på hennes skrivbord, de var klara att släppas. Men sen upptäckte de att det inte fanns några filer. Finns inga filer. Hela den här undersökningen som har gjorts, nej, finns ingenting. Men till slut nu då så har filerna börjat släppas. Men de som släppts har varit hårt censurerade. Ett över 100-sidigt dokument var helt svart. fanns inte ett ord att, som gick att läsa i hela dokumentet. Massor med censur. Enligt lagen ska allt släppas förutom information som kan skada offren. Och det är svårt att argumentera att ett hundrasidigt dokument måste helt raderas för att skydda offren. Men samtidigt så beror det ju lite på hur man i sitt huvud definierar offer. I alla fall så skapade Justitiedepartementet en webbsite för filerna dit man kan gå och söka och ladda ner. Och intressant, vad är det första som folk gjorde på den här sajten? Gick och sökte efter Trump, självklart. Då får du noll hits, inga träffar, finns ingenting om Trump här. Men, och jag vet inte om de har ändrat på detta än, antagligen. Om du söker efter ordet Trump och lägger till ett mellanslag så får du en massa hits. Så att detta var ju självklart censur. Och en del av hela den här cirkusen. Några filer släpptes som sen försvann. Bara försvann. Och många filer, en del filer i alla fall, hade censurerats i Adobe Acrobat PDF-filer. Och vad du kan göra, det finns ju flera olika sätt att göra detta. Eller ja, det finns två sätt. Det finns rätt sätt och fel sätt. Rätt sätt var inte hur dessa filer hade censurerats. Om du bara ritar en svart låda över texten så försvinner inte texten. Nej, den finns fortfarande under det. Så att om du är en super elite hacker så kan du göra Ctrl-C, Ctrl-V och läsa texten. Och detta var inte alla filer, långt ifrån, men några i alla fall enligt rapporteringen jag har sett. Och det har gått spekulation att detta beror på att Doge sa upp prenumerationen som Justitiedepartementet hade på Adobe Premium. Vilket du behöver för att de här lådorna verkligen ska ta bort det som finns under dem. Vilket jag tycker låter lite för bra för att vara sant, men vi lever i den dummaste tidslinjen, så kanske. I alla fall, oavsett vad du gör, du måste ju kolla så att det du gjorde för att censurera verkligen fungerade. För övrigt, vad gäller Doge och deras framfart, ödeläggelse, de federala myndigheternas kostnader gick upp, inte ner, trots allt deras kaos. Fast det är ju så, det handlade ju aldrig om att spara skattebetalarna pengar. Det handlade bara om att skada federala myndigheterna, skada federalt anställda. Och detta är ju inkompetens, helt enkelt. Som när Bill Barrs, kommer du ihåg när Bill Barr var justitieminister under första Trump-administrationen? När de censurerade Mueller's utredning, som ju var fake och hoax, som han fortfarande hojtar om på sociala medier ibland, vår president. Men när de censurerade, så vad de gjorde var de gjorde det på rätt sätt. Det jobbiga sättet. Du skriver ut dokumenten, du använder en tuschpenna, sen så scannar du in dokumenten igen. Då är det garanterat censurerat. Men en väldig massa kompetenta människor, och detta kommer att skada Amerika i över en generation. Så många kompetenta människor genom de federala myndigheterna, inklusive Justitiedepartementet, har fått sparken eller lämnat frivilligt på grund av all de här aktiviteterna. Så vad du har kvar är inkompetenta lojalister. Och apropå lojalister, Vita huset har nu öppet tagit över Department of Justice's Twitter-konto. Så att Department of Justice är nu inte, vi låtsas inte ens att det är en oberoende myndighet. Men samtidigt, det fascinerande över det här, om du vill hålla Epstein-filerna kvar i samtalet så är det ju precis så här du ska göra. Småsläpp hela tiden så att det alltid är med i nyhetscykeln. Så fort strålkastaren vänds någon annanstans, här kommer det något nytt, kolla, kolla, kolla. Och jag börjar själv undra, vad är det som är i dem? För det vi har sett så här långt är vidrigt. Jag menar, vilka monster. När du skriver citat från Lolita-boken med tusch på unga flickors kroppar. Men vi fick en liten bonus i kaoset. En krönikör för New York Times som jag länge har föraktat heter David Brooks. David Brooks tycker jag, min personliga åsikt, är dryg, nedlåtande och inte alls så smart som han tror att han är. Jag har pratat om honom lite grann i tidigare avsnitt. Det är ett långtgående förakt jag håller för honom. Han skrev alltså en bok om moral där han alltså satte sig själv på en pedestal. Och nu ska jag förklara för dig hur moral fungerar efter att han lämnat sin fru för sin mycket yngre assistent. Skriv du en bok om hur moralisk du är, förklara det här för mig. I alla fall, David Brooks skrev en kolumn, krönika, för ett par månader sedan om hur trött han var på Epstein-filerna. Ja, varför håller vi på och tjatar om detta? Tråkigt, tråkigt. Och så visar det sig självklart då att han är med i dem. Han är med på bild. Inget graverande speciellt. Jag menar, Epstein träffade ju en väldig massa människor. Men vad vi alla undrade direkt i David Brooks hatarklubben, berättade han för sina redaktörer när han skrev den här kolumnen om hur trött han var på Epstein-filerna att han är med i dem? Men New York Times står självklart bakom honom. Tycker att det är ju inget konstigt med detta. Han är ju journalist. Brooks är inte journalist. Han är krönikör. Författare. Han är inte journalist. Men New York Times tycker att han måste ju vara med där saker händer. Så inget märkligt här. Inget att se. Ja, det är klarhet till klarhet med New York Times ledarsida. Och det är så otroligt, just för att New York Times, vad gäller journalistiken, så är det fortfarande väldigt, väldigt bra, även om de har enormt skumma vinklingar på mycket, framförallt i rubrikerna. Men det är bra journalistik oftast. Däremot så är deras ledarsida bara topp till botten reaktionära, som låtsas vara inte så reaktionära. Otroligt jobbigt. Men vi kan alltid hoppas att det dyker upp mer David Brooks i Epstein-filerna. Och vår president då, som det uppenbarligen är det han som skyddas av den här otroligt klumpiga utrullningen av filerna. Han twittrade, eller ja, på hans Truth Social, om Epstein-filerna en lång osammanhängande harang. Som han avslutade då med "Enjoy what may be your last Merry Christmas." För han har kört stenhårt på sitt EPA-twitter under helgerna. Plumpare och galnare än det brukade vara, tror jag. Det är ju svårt att säga. Jag menar, du når ju en viss nivå. Är det här värre än det brukade vara? Jag vet inte. Det är svårt att säga. Men det har ju gått så långt nu alltså. Jag flöt runt på sociala medier. Försöker njuta av min julhelg. Och om du skulle göra en frågesport av är detta ett citat från Trump eller Hitler i nuläget, så har jag väldigt svårt att tro att många människor skulle göra bättre än slumpen ifrån sig. Och det känns väldigt splittrat nu från Vita huset. Mycket av det han pratar om och det som han talar om för sina anställda att göra är tydligen, det känns. Jag vet inte, jag är inte där. Men det känns som att det helt enkelt är vem han pratade med sist är det som han bryr sig om just den här sekunden. Men det börjar kännas som ett tema att han vill skapa ett arv. Då har ju det här balrummet, vill införa en ny klass av krigsfartyg, Trump-klass, som enligt vad jag har sett från ritningarna, tydligen han vill att de ska självklart ha med hans siluett på fartygen. Ska bli de bästa fartygen någonsin. Ni har aldrig varit bättre fartyg. Kommer att bli så fantastiska fartyg. Bästa fartygen som någonsin har. Och så när han döpte om Kennedy Center. Vilket är, apropå plump, grejen med Kennedy Center, det är en i memoriam till John F. Kennedy. Och namnet kan inte ändras av Kennedy Center självt. Det kan bara ändras av kongressen. Precis som väldigt mycket så är det här egentligen något som kongressen bara kan göra. Men han bestämde sig för att bara göra det. Varför inte? Om ingen säger nej till dig, så varför inte? Men vi hade en stor mediaskandal nu under helgerna. Det blir alltid lite nyhetstorka under helgerna, så detta var väldigt väl tajmat. Eller man ska säga det var så dåligt tajmat det kunde bli. En kvinna vid namn Barry Weiss är nu chef för CBS News. Hon blev chef för den här verksamheten i höstas. Och hon stoppade nu ett inslag i programmet 60 Minutes från att sändas. Där inslaget handlade om hur administrationen skickat människor till Seacont i El Salvador utan due process. Där de har torterats och misshandlats rent allmänt. Återigen, utan due process. Alltså, det här är människor, en del av dem är amerikanska medborgare, har inga kriminella historier. En del av dem var papperslösa, är papperslösa. Men vem vet vem som är vem om du inte har due process? Om du bara rycker människor och skickar iväg dem till alltså ett helvetes fängelse. Så 60 Minutes är på dekis som alla stora journalistiska institutioner i Förenta Staterna. Men 60 Minutes var väldigt stort och tongivande. Det sänds på söndagskvällen, så att det var ganska vanligt, känner många människor som har pratat om hur det var. Efter familjemiddagen så sätter man sig ner och tittar på 60 Minutes. Och också efter fotbollen på söndagen, 60 Minutes. Framförallt då självklart 40-talister, människor som tittar på linjär TV. Och CBS, jag menar, detta är nätverket som hade Walter Cronkite. Amerikas mest betrodde man. Jag menar, för att förstå tilliten, hur älskad Walter Cronkite var. Tänk dig Lars Orup och Lennart Hyland på steroider. CBS, också där Edward R. Murrow arbetade, gjorde ju den här tidlösa klassiska live-rapporteringen från Blitzen under andra världskriget, live från London. Så CBS News har haft enorm prestige. Och Barry Weiss är nu chef för den organisationen. Barry Weiss är ingen journalist. Hon har varit krönikör och entreprenör, får man väl säga. Barry Weiss är i världsklass i att säga vad rika människor vill höra. Hon är i tidiga 40-årsåldern nu, tror jag. Hon startade som universitetsstudent, startade hon ett projekt för att skydda akademisk frihet på Columbia University. Mm-hmm. Och det här sättet att skydda akademisk frihet var att försöka få professorer som var pro-palestinska sparkade. Efter lite om och men så blev hon krönikör på New York Times. Hennes kollegor tyckte inte om henne alls. Och om du vill inte lita på mig eller bara lyssna på mig, om du går till YouTube och söker på Barry, B-A-R-I, och Weiss, W-E-I-S-S, kan du se henne prata hur mycket du vill. Finns massa videor. Och du kan ju fundera för dig själv. Skulle jag vilja arbeta med den här människan? Eller skulle jag vilja arbeta för den här människan? Weiss tyckte att hennes kollegor på New York Times inte tyckte om henne, för hon var inte med i deras groupthink. Hon tänkte ju själv. Så hon sa upp sig för att alla var dumma mot henne. Försökte få sparken, men det gick inte, så att hon fick säga upp sig. Och startade sen en Substack, som man ju gör. Free Press heter den. Och Free Press, hela det projektet var inställt på att ge folk en ursäkt för att vara reaktionärer. Jag är liberal, men de har gått för långt. Jag är feminist, men de har gått för långt. En gymnasielärare med lila hår var otrevlig mot mig på Twitter. Alltså, ursäkt att vara reaktionär. Samma sak om och om igen. Och detta gick fantastiskt bra. Stor succé. Jag tror de fick 100 000 betalande prenumeranter på i princip noll tid. Och så hon anställde stab, expanderade. och fick funding från Silicon Valley. Människor som Mark Andreessen och David Sachs investerade och startade sen vad hon kallade, det var inte bara hon, men hon var med, en av grundarna till University of Austin. Vad är det? Det är ett universitet som skulle säga sanningen och erbjöd de citat förbjudna kurserna. De förbjudna kurserna. Vilket alltså var helt vanligt konservativt tankegods. University of Austin är självklart inte akkrediterat. Så att du, och om universitetet du går till inte är akkrediterat, så betyder ditt diplom ingenting, kan man säga. I korthet, lång historia, men i korthet. Men det verkar inte ha gått så bra för University of Austin, trots de förbjudna kurserna. Det har gått rykten nu, det är mycket drama. Människor på fakulteten har lämnat organisationen. Inre stridigheter, om du kan tro det. Efter många om och men nu i höstas så köptes Free Press av Paramount Sundance. Paramount Sundance ägs av vem då? Jo då, Oracle-grundaren Larry Ellisons son. Den köptes för 150 miljoner dollar. Så att Paramount Sundance äger också CBS News och installerade Wise som chef. Och det första stora som med CBS News som Wise införde, som vi har sett utifrån, var en town hall. En enorm town hall med Erica Kirk, alltså Charlie Kirks änka, efter att han mördades. Det gjordes en enorm publicitetspush för den här town hallen så att vi äntligen skulle få höra vad Erica Kirk tycker. Det blev ett fullständigt tittarfiasko. Men Wise är väldigt stor på detta, har pågått länge. En av stolsbenen för Free Press var också evenemang som väldigt många amerikanska nyhetsorganisationer håller på med också. Du gör evenemang, det är ett bra sätt att få in pengar. Och enklaste sättet att göra evenemang är ju att ha paneldebatter. Wise är väldigt stor på detta. Paneldebatter och town halls. Och det är den här idén. Om vi bara pratar med varandra så kommer det att bli bättre. Om vi bara tar debatten. De förbjudna idéerna måste diskuteras. Wise bestämde sig nu för att hon ville begrava det här inslaget om tortyrfängelset. Vilket hon gjorde samma dag förra söndagen som det skulle visas. Detta efter en stor reklamkampanj om inslaget. Som alltså var klart. Det hade faktakollats av journalister. Och hade kollats igenom, vilket är otroligt viktigt i amerikanska media, av CBS News advokater. Men varför skulle de dra in detta? Varför inte visa detta då, som ju var klart? Jo då, Wise gav som anledning att alla känner ju till det här tortyrfängelset. Så det är ingenting som ett nyhetsmagasin behöver prata om. Och Vita huset hade inte velat kommentera. Det här är en fantastisk detalj. Hon gav sin stab, alltså journalisterna som har jobbat på detta i månader, Stephen Millers telefonnummer. Hon är ju inkopplad, vet du. Så, många på CBS News var och är rosenrasande. Och grejen är att om du kommer upp till den nivån att du jobbar på ett av de nationella nyhetsmagasinen, framförallt på CBS News, som sagt, Walter Cronkite, du är hans arvtagare. Det här är människor med hälsosamma egon och de var rosenrasande. Och det fantastiska är ju att det här, om du vill göra detta, om du vill göra dina vänner i administrationen glada och ta bort ett inslag, finns många sätt att göra det på som inte är att visa hela röven. Kan göra det mycket tidigare i processen. För att rapportera såna här historier, det tar månader. Men hon gjorde det på det absolut klumpigaste sättet som du kunde göra det. Och som bonus så visade det sig att 60 Minutes distribueras i Kanada. Varför inte? Varför skulle den inte distribueras i Kanada? Men ingen berättade tydligen det för Wise. Så att 60 Minutes visade inslaget och lade ut det på internet där det blev sammisdat direkt. Och i och med att de har spelat, försökt whack-a-mole. Hur säger man det på svenska? Whack-a-mole. I alla fall, de har försökt ta bort det här inslaget från hela internet. Så folk har haft väldigt roligt med att lägga upp det på YouTube och vänta på att YouTube ska ta bort det. Jada, jada, jada. Det kallas för Streisand-effekten. Så att detta är det långt överlägset mest sedda inslaget från 60 Minutes på länge. Kanske någonsin. Det har varit länge sedan som 60 Minutes drev det politiska samtalet. Men grattis nu. Gjorde det rätt. Alla pratade om det här inslaget. Jag vill avsluta med Washington State. Där de har haft en och har enorma översvämningar efter såna här hemska, otroliga skyfall. Som har lett till råttproblem. Myndigheterna i Washington State varnar nu för råttor i toaletterna. Rekommenderar att om det dyker upp en råtta i din toalett, använd tvål så att det ska, som är som ett glidmedel, och försök sen spola ner dem. Så snabbt tvål, spola. Eller, säger de också, stäng locket och ring skadedjurskontrollen. Och det får man att tänka på, jag har en kamrat här som han och hans fru hade en avloppsapokalyps för några år sedan. De bor i ett hus från 50-talet och hela deras avloppssystem havererade. Otroligt jobbigt, otroligt dyrt. Men medan de då höll på att fixa med detta, du vet, hantverkare, betong måste läggas om. De fick lägga om hela golvet på bottenvåningen, riva upp halva trädgården. Jag menar, det var en mardröm. Och som bonus så fick de in råttor i huset. Någonstans i deras avlopp fanns det nu nämligen en öppning som var stor nog för råttorna att komma in. Och han lärde sig då att råttor kan livnära sig på isolering så att det var i princip omöjligt att bli av med dem. Så, ha tvål till handa. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Hej, @amerikapodden.com. Extra stort supertack som vanligt. De av er på Patreon. Jag uppskattar ert stöd så enormt mycket. Podden finns också på YouTube, Blue Sky och Facebook som Amerikapodden överallt. Så god fortsättning. Krama varandra i trafiken. Namaste.